Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Allsvenskan 2022 är över och HIF, ja det vet ni, ska spela i Superettan 2023. Sebastian Rönnström, Marianne Svab och Mattias Hjelm i poddstudion. Vi kommer att ringa upp Erik Persson senare i det här avsnittet av HIF-podden. Vi ska inte prata så jättemycket om matchen, den sista mot Hammarby. Det blev ju ännu en förlust, vilket innebär att HIF avslutade med 8 raka förluster, eller 10 förluster på de 11 sista matcherna. Ja, vi ska prata om en hel del annat som självklart berör HIF, och inte minst då inför det de faktiskt står. Vi har 2 långa intervjuer ute på hd.se med Joel Sandborg, klubbdirektören. Vi har spelare som kommer att lämna, och sen så kommer vi också prata om, ja, Sebastian och Erik har faktiskt tagit ut succéälvor och floppälvor i allsvenskan. Ja, där har ni en del av innehållet i veckans avsnitt. Vill ni bara säga några inledande ord? Varmt välkomna Sebastian och Marian.
Ja, vad ska man säga? Höll på att säga. Nej, men ett nytt rekord, eller HIF utökade sitt rekord på flest använda spelare i matchen mot Hammarby. Sumar Al-Majed blev spelare nummer 36 att representera HIF i Allsvenskan 2022. Med det så har ju klubben krossat det tidigare rekordet som AFC Eskilstuna hade. Det mer än så från Hammarby-matchen. Ja, Arvin Gigovic gjorde väl en ganska pigg insats, tycker jag. Han har ju faktiskt inte fått ett avlagskontrakt än så länge, och det är inget som är presenterat från HIFs sida just när vi spelar in podden. Men det är väl troligt att tänka att han så småningom lyfts upp. Han är ju sistaårsjunior, så det är ju antingen eller som gäller för honom.
Ja.
Jag är nyfiken på hur många spelare använder AFC.
AFC använder 33 spelare, har jag för mig, om det var 2019. Var väl senast de var uppe i allsvenskan.
Man kan väl säga att just i det här avseendet så finns det ingen, alltså det finns ingen seger i att man vinner ingen liga i att använda så många spelare som möjligt.
Nej, både AFC och HIF åkte ur de säsongerna man slagit de här rekorden. Det är brist på kontinuitet av, vad är det, 3 eller 4 HIF-spelare av de här 36 som har gjort över 20 matcher den här säsongen. Det säger ganska mycket om hur mycket skiften det har varit. Och det, ja, det har vi ju pratat om 100 gånger i den här podden. Men det blir ju ännu mer svart på vitt när man får de siffrorna framför sig.
I den amerikanska proffsligan, American Football, så att säga, League, NFL, så tror jag att en matchtrupp ligger på 50 spelare ungefär.
Oj,
så att
det var, då har HIF en bit kvar.
Ja, de har ju en bit kvar på det sättet. Men bra försök.
Ja.
Att närma sig en amerikansk fotbollstrupp. Vad ska man säga? Det mesta är väl sagt, och allsvenskan är väl... frågan är... Jag har gått och funderat lite grann på hur långt det dröjer innan vi får se en allsvensk. Det var det första som slog mig när vi var på avslutning, dör jag Mattias mot Hammarby. Så hur länge kommer det dröja innan vi får se en allsvensk fotbollsmatch på Olympia igen?
Ingen som vet.
Nej, ingen som vet. Och det har ju att göra med att HIF vet nog troligtvis inte det heller. För de, först och främst måste de ju staka ut den nya vägen som ni var inne på innan. Och där vet vi ju väldigt lite för tillfället egentligen, vem som ska träna laget. Vi vet ju att de har flyttat upp ju, eller gett en av deras egna så att säga kontrakt, apropå det ni snackar med Erwin, och det är ju Vilgot, vad heter han?
Karlsson,
Vikensonen. Han har ju fått kontrakt ju. Men som sagt var, väldigt mycket är ju fortfarande oklart kring den sportsliga, vad det gäller här verksamheten.
Ja, damverksamheten är nog inte lika mycket frågetecken kring. Där har det varit jubel eftersom man gick upp en serie. Men och vi ska inte stå här och älta i all negativitet här, utan bara konstatera kort att det blev fler sorgliga rekord för HIF, alltså sämsta säsongen någonsin sett till poängsnitt och så. Och så kan vi egentligen låta det bara passera där sen och prata mer om olika namn, men framförallt då kanske knyta an här nu till de långa reportagen, intervjuerna Erik Persson har gjort med Joel Sandborg, klubbdirektören. För att även om det är mycket som är oklart och kanske inte helt klart där heller, men ändå indikationer på att Joel Sandborg fortsätter som klubbdirektör och som det låter på honom, även Andreas Granqvist som sportchef.
Ja, det var ju intressant, intressanta besked. Det har ju inte känts solklart att det skulle bli på det viset. Det har ju riktats skarp kritik från supporterhåll mot Andreas Granqvist. Sen är det ju fortfarande inte de två som bestämmer om de blir kvar, utan det finns ju en styrelse som fattar de besluten. Men som jag har varit inne på tidigare så har jag svårt att se framför mig att HIFs styrelse gör sig av med Sandborg och Granqvist, utan jag tror att mycket av det beslutet ligger i deras egna händer. Och då, ja, tills inget annat framkommer så får vi utgå ifrån att det är de som ska leda HIF även i Superettan nästa säsong. Det är lite förvånande kanske ändå att jag tänkte att Kraften på något sätt kanske borde ha sugits ur, men samtidigt vet vi att Andreas Granqvist är en enorm vinnarskalle. Han kunde med gott samvete ha avslutat sin karriär i samband med de tuffa skadorna han fick, men han skulle fan i mig tillbaka, var liksom den känslan man fick. Och HIF åkte ur allsvenskan 2020. Det för, alltså, visst, han siktade på EM 2021, men alltså det han hade ju inte behövt fortsätta karriären då, alltså spelarkarriären, men han skulle tillbaka till planen, han kom tillbaka, sen höll det inte och då la han av. Men så man ska nog inte underskatta det här vad ska man säga, drivet och envisheten hos Andreas Granqvist att verkligen bevisa för allt och alla att det går att komma tillbaka. För det drivet hade han under sin spelarkarriär och verkar han ju uppenbarligen ha även under sin sportchefskarriär.
Vi har ju försökt söka och kommer fortsätta söka Andreas Granqvist. Förr eller senare så når vi ju honom också, så brukar det vara. Men det är inte så att vi har släppt allting här, utan vi har helt enkelt inte fått tag på honom.
Nej, och där är ju många frågor vi vill ställa, inte minst rörande truppbygget och spelare som har utgående kontrakt. Än så länge har inte HIF, vi har ju varit ganska rörande överens om att vissa av dem med utgående kontrakt antagligen lär försvinna, men än så länge har inte HIF faktiskt gått ut med de beskeden kring just de spelarna. Så det är ju lite intressant att det inte har kommit än. Jag sa ju nog, om det var förra veckan, att efter Hammarby-matchen då lär det nog plinga till med pressmeddelande efter pressmeddelande, men det har ju varit hyfsat lugnt på den fronten än så länge, så ja, vi får väl vänta och se, och förhoppningsvis får vi tag i Andreas Granqvist så vi kan fråga mer kring alla de här bitarna.
Jag tror att det är också att det är så pass tyst också att göra med att HIF är på jakt efter en ordförande. Jag skulle tro att en sån som Kjell Jakobsson, som då ska den avgående ordförande, eller som har tackat nej till att bli omvald, tar väl inga stora beslut den här styrelsen, i och med att de väntar på en ny ordförande och kanske vissa av ledamöterna ska bytas ut. Så HIF har väl, ja, men man kan väl säga att de har en styrelse på pappret, men frågan är hur pass verksam den är nu, hur mycket den arbetar nu med tanke på att det ska komma in en ordförande. Men den personen, hen, kommer ju inte in förrän i samband med årsmötet i mars. Så att ska man vem ska ändra? Vem ska ta de stora besluten nu? Det är det man undrar.
Och det är det jag tycker är lite intressant också, att man har, som du säger, att årsmötet är i mars. Då är det bara, ja, inte ens en månad kvar till seriepremiären, och ska då en nyvald styrelse eller nyvald ordförande gå in och ta sådana stora beslut som att kanske anställa en ny klubbdirektör eller sportchef eller för den delen en tränare, då riskerar det ju att bli en otroligt turbulent sista månad inför premiären. Vi såg Örebro, som vi hade som ett negativt exempel, deras superettansäsong. Där var ju också turbulens när Joel Cedergren, tränaren, fick sparken efter bara en seriematch. Så det får, alltså, det är också lite svår situation så om där skulle komma in en ny ordförande med en helt annan syn på saken. Så det är väl lite otacksamt i sammanhanget att en ny ordförande ska väljas först i mars. Så är det ju alltid, det är ju då årsmötet är, men just när det är styrelsen som sitter på mandat och tar de här stora strukturella besluten kring vilka som ska ha de tyngsta positionerna i organisationen.
Därför tror jag inte heller liksom bara att man, det är därför jag också tror att de fortsätter, de nyckelpersonerna som vi har pratat om tidigare, för att nu är det ja, men det är väl knappt 2 månader kvar tills den nya försäsongen ska inledas. Sen är en försäsong. Det är väldigt svårt att på den sportiga sidan att man river upp allt och gör om allt, även om man kanske skulle vilja i vissa avseenden i klubben, så tror jag att det blir, det är nog bekvämast att bara låta saker och ting rulla på som de är just nu vad det gäller ansvarsfördelningen.
Jag vill fortsätta prata kring de stora intervjuerna, långa intervjuerna med Joel Sandborg. För att ett analysarbete har ju påbörjat. Så det, den här utvärderingen ska ju mynna ut i vad HIF vill och röd tråd och så vidare och så vidare och så vidare. Det handlar om hållbarhetsprojekt, kommersiellt arbete och dam- och flickverksamhet. Och så då självklart herrlaget. Och Joel Sandborg, han säger så här på en fråga. Jag läser lite innan till nu för att det ska bli precis som det faktiskt var. Erik Persson, vår kollega, frågar alltså: går det att få arbetsro och hålla fast vid långsiktighet under en period som många uppfattar som turbulent? Och då svarar Joel: det är det klassiska, att det uppfattas som turbulent. Klubben i sig är väldigt, väldigt lugn. Vi kommer gå plus igen och alla andra ben i klubben har följt planen och till och med gått lite bättre. Vi har en bättre plattform nu än när vi gick in i Superettan 2021. Turbulent år är det inte. Och så kommer fortsättningen, och det är där jag vill sen koppla in er här. Jag tror alla är överens om att vi inte kan göra samma sak igen och förvänta oss ett annat resultat. Det viktigaste för oss just nu är att göra något annat. I grova drag har vi en god bild över vad vi ska göra, men vi behöver gå till botten med allt. Erik frågar då: göra något annat, vad menar du? Och då svarar Joel: gör du samma sak igen får du samma resultat. Vi är degraderade för tredje gången på kort tid, då måste vi ha en självrannsakan. Nu måste vi göra något annorlunda. Upplever du att ni har gjort samma sak de senaste åren? Vi tyckte nog att vi gjorde en del annorlunda saker efter förra degraderingen. Som? Jag kommer egentligen inte gå in i detalj på någonting efter så här kort tid. Även om du pratar om det som var då. Vi kommer att komma fram till vad vi ska göra och så vidare. När jag lyssnar till min egen röst och läser samtidigt här. Jag blir inte jätteklar över vad han vill. För att han avslöjar inte så mycket vad han egentligen menar. Får ni något grepp om detta? Vad det är som ska göras annorlunda?
Nej, den känslan får man ju inte. Och det är återkommande det här med, vi har pratat om att det känns som att man saknar en röd tråd, att man agerar väldigt mycket i stunden. Vi har exempel i Allsvenskan på Kalmar och Elfsborg som har liksom verkligen byggt om och hållit fast vid sin idé, även Degerfors. Så HIF, alla de här degraderingarna har ju påverkats av att det har varit stor rullians i truppen. Det har varit mycket in och ut. Nu satt Mellberg kvar hela 2020 till exempel. Det kanske var ett fel beslut att fatta, men man har hela tiden, känns det lite som att man har agerat i affekt när man inte har fått det att stämma istället för att sitta lugnt i båten. Sen kan man absolut prata om allt det här med ekonomin, att den ser bättre ut och att sponsorintäkter och dam- och flickverksamhet och hållbarhetsarbete och allt det här. Men hela grejen kommer ändå ner till att här verksamheten är ju det som driver hela klubben framåt, åtminstone än så länge. Sen kanske det kan se annorlunda ut i framtiden, det vet jag inte, men det är ju det som är den stora pusselbiten i hela organisationen, och där har man inte fått det att funka.
Man ska göra någonting annorlunda, men samtidigt som jag sa, troligtvis så fortsätter man på samma kula med, alltså vad det gäller ansvars för det, eller de människorna som sitter på nyckelpositionen. Så att hur och vad som ska göras, hur mycket annorlunda som ska göras och vad, det återstår ju att se.
Jag blir i alla fall fundersam.
Jag också.
Utifrån de svaren, alltså, för det lämnas inte ut någonting på vad det här annorlunda skulle kunna vara, utan det är mer att det ska göras någonting annorlunda. Men det är kanske det utvärderingen ska komma fram till. Ja, vad de ska göra annorlunda.
Vad jag vänder mig i den utvärderingen är ju att man ska göra den internt. Jag förstår inte hur man inte ska bli, alltså det är en sån intern utredning, vad kommer den visa? Alltså, Erik har ju frågat dig också där ju kring den här med utvärderingsprocessen, att den är då, att för mig hade det varit självklart att någon utifrån, en grupp utifrån, hade kommit in, tittat på alltihopa, vänt på alla stenar och sen lämnat sin rapport på det, så att säga en extern grupp. Det hade ju förmodligen gett mer, för här får du bara de svar, alltså de förväntade svaren på, jag menar, där kommer ju inte vara några människor så internt som pekar åt ett helt motsatt håll. Det här måste vi göra annorlunda. Pang, 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 pang. Och i den riktningen måste vi gå istället. Vi kan inte fortsätta traska på i samma spår. Det är ju det förmodligen som det kommer att, och då ger ju inte en sån utredning någonting.
Nej, för i andra delen här, det du är inne på nu, Marianne, den andra delen av intervjun med Joel Sandborg, så är ju Erik inne på de här frågorna som du säger då, att den här självrannsakan ska då, det ska alla på något vis få göra sin röst hörd. Och då säger Joel, det ska gå hela vägen från kontoret här uppe och ner, om hela föreningens verksamhet, ner till herrlagets omklädningsrum, frågar Erik. Absolut, det är beslutat efter styrelsemötet i Hässleholm. Undersökningen är jätteviktig. Okej, okay. Och sen hur de ska gå tillväga då, bla bla bla. Och sen så frågar Erik, jag tänker exempelvis på om de svarande personerna får vara anonyma. Det här är ju lite nyckeln i hela, för då svarar Joel, det är detaljer. Det viktigaste är att det görs för att få en så ärlig bild som möjligt. Som jag sagt tidigare, vi kan inte göra samma sak igen. Vi måste ta till oss och lyssna. Erik frågar då, ska alla spelare i A-laget komma till tals? Joel svar, om det blir exakt alla eller att vi tar ut vissa kan jag inte säga. Och då undrar jag, om inte alla får komma till tals, om de inte är anonyma, om det är en intern utredning, kan man få de ärliga svar man vill då?
Känns tveksamt, spontant. Sen vet jag inte. Men det är ju klart att där finns de som är, alltså i spelartruppen då, som är starka karaktärer som kanske vågar stå rakryggad och säga vad de tycker. Och sen kanske det finns många yngre spelare som inte är lika bekväma med det. Så ja, lite märkligt kan jag tycka.
Gör man en sån utredning och gör den bara internt, så är ju oftast människor rädda om sin position. Och får man inte göra det, liksom komma med synpunkter anonymt, ja, då är det ju ett ännu större incitament att bita sig själv i tungan och inte peka på vad som kan göras bättre. För att i grunden så tror jag faktiskt på en sån här utvärdering. Men metodiken i detta fallet ställer jag mig ytterst tveksam till. Det blir kanske en ganska urvattnad rapport, och det tjänar ju inte HIF på heller i detta läget, om man ska vara riktigt ärlig.
Nu handlar det väl kanske inte om någon sån här krishantering, men Häcken är ett exempel som har anlitat ett utomstående bolag för att rekrytera Per Mathias Högmo som tränare till exempel. Det finns väl fler klubbar som, så nu har jag inte namnet på det företaget i huvudet, men där finns exempel på klubbar som har tagit utomstående expertis till hjälp för stora strategiska beslut. Det kanske vore något för HIF att testa också, även om allt inte kan passa alla, men det vore ju värt att lyfta det perspektivet också.
Det finns faktiskt en liten sak till jag skulle vilja ta upp från de här intervjuerna, och det finns så mycket läsvärde i dem, så har du inte läst dem, in på hd.se och gör det. Ja, det krävs ett premiumabonnemang, så är du inte prenumerant, ja, jag står ju och talar i egen sak här för min egen arbetsgivare, så ja, jag är partisk. Skaffa abonnemang så har du tillgång till allting. Men Joel Sandborg säger faktiskt en sak, kanske avslöjar han sig själv, jag vet inte. Men han pratar faktiskt om, på ett annat sätt än vad Andreas Granqvist gjorde efter att det faktiskt blev klart med degraderingen. Joel Sandberg pratar om att det ska vara ett, man ska ha ett allsvenskt lag 2026. Och det är inte att stå sig tillbaka direkt.
Nej, jag vet inte exakt hur han nämnde ju att damlaget skulle vara i elitettan samtidigt. Så det kanske är någon slags kombinerad målsättning för båda lagen.
Det står nog i den här femårsplanen de jobbar efter.
Ja, jag tror väl att HIF siktar på att vara ett allsvenskt lag redan 2024. Sen så lär väl kanske inte någon gå ut och liksom dundra att ja, men vi ska upp till varje pris, det får kosta vad det kostar vill, för så det är inte smart retorik, men jag tror ju nog, alltså jag kan ju se framför mig att HIF går in i 2023 ungefär på samma sätt som man gick in i 2021, att man är någon form av förhandsfavorit och kommer ändå varva lite starkare namn än vad de andra superettan konkurrenterna gör, att man rustar för att vara seriens bästa lag, och det kan man vara. Sen så ska man ju få det att funka på planen också. Det har ju varit si och så med den saken. Men jag tror nog att, alltså, vi lär inte få höra från någon i HIF att nej, men vi kan acceptera en åttonde plats. För den, även om självinsikten i HIF har blivit bättre med åren. Nu pratar man inte om att man ska ut i Europa och sånt, men jag tror inte vi får höra att nej, men det är helt lugnt om vi kommer i mitten av Superettan.
Jag sa att jag hade en liten grej kvar, och det hade jag tog det med 2006, men det finns faktiskt ytterligare en sak som jag glömde bort. Alltså det här med självinsikt. Det står ju i bjärt kontrast till det man brukar höra, att tabellen ljuger aldrig. För det sägs ju också. HIF tog alltså 17 poäng på 30 matcher.
Sämsta poängsnittet genom alla tider sedan allsvenskan startade 1924 om HIF.
Och då är alltså Joel Sandborg fast övertygad om att det var rimligt att tycka eller tro att HIF skulle kunna hamna runt plats 9, 10, 11 i den allsvenska tabellen. Man är mil ifrån de positionerna. Där måste jag ändå få höja ett frågetecken eller ett undrandes finger, om man kan uttrycka det så, och kring självinsikten.
Bara en sån sak att när man mötte Värnamo borta under hösten, det var ju vi själva också bidragande till såklart, men då pratar man ju om att ja, men en vinst här, då kanske man kan närma sig säker mark. Alltså när allsvenskans 30 omgångar var spelade, då skiljde det 20 poäng mellan HIF och Värnamo.
Och båda var nykomlingar.
Båda var nykomlingar. Det skilde Värnamo att sluta 10. HIF åkte ur med dunder och brak. Så det, ja.
Okej, vi släpper Joel Sandborg. Som sagt, det finns massor mer matnyttigt i de intervjuerna. Men vi kan inte delge allt där. Tränarfrågan. Alvaro Santos, Mattias Lindström. Finns ingenting som tyder på att inte de nästa säsong också i Superettan? Eller gör det kanske det, därför att vi har pratat med Eskilsminnes succétränare Patrik Ingelsten. Och det finns ett svar i den intervjun som är väldigt kort, där ingenting bekräftas, men där frågan om HIF har varit i kontakt med Patrik Ingelsten, och svaret är ingen kommentar, eller inga kommentarer, jag kommer inte ihåg ordagrant. När man har varit med i den här branschen ett tag, så brukar inga kommentarer innehålla någonting.
Så brukar det vara. Kan också vara ett spel från Ingelstens sida, liksom, att locka till sig större intresse om klubbar kan misstänka att HIF är där och rycker, till exempel. Det vet jag inte. Men det är ju klart att det sätter igång lite spekulationer. Andreas Granqvist har ju sagt att Alvaro Santos och Mattias Lindström kommer att bli kvar, även om han är kvar som sportchef. Men det finns ju ingen som säger att de måste vara kvar som delat huvudtränaransvar, utan de kan ju kanske få andra roller eller vara assisterande båda två eller något sånt. Så. Ingelsten har vi ju pratat om i den här podden innan, att det vore ett rätt så häftigt val av HIF. Jag hade ju gått igång ganska mycket på det, sett till framgångarna han har gjort med Eskils minne. Så det hade känts pikt och roligt. Och så kanske då också i en slags konstellation tillsammans med både Santos och Lindström. Samtidigt är det intressant nu också att se vilka andra klubbar som kan vara med i den bilden. Nu snackas det om Henrik Rydström till Malmö FF. Då står Kalmar utan tränare, Ingelsten med sin historia i den klubben. Kanske kan vara något intressant. Visserligen ovanligt att en allsvensk klubb går och plockar en tränare från division 2. Men Ingelsten har en bakgrund i klubben. Och jag tänker också att Kalmar är en sån klubb som, om de nu tappar Rydström, skulle kunna leva med ett nystartsår där de kanske slutar 11 i allsvenskan utan att allting rasar för det. De kan nog ha lite tålamod om de skulle ta in en ny, lite mer färsk tränare på den posten.
Det där tycker jag var en häftig spaning. Och jag är beredd att gå in på det, inte med pengar, men lägga min, du har min rygg där. Jag tycker det låter rimlig. Och ja, visst, det är ett stort steg upp till allsvenskan. Men känn på den där. Känn på den.
Ville bara ha det sagt, så ja, en tanke bara, en tanke.
Och kanske skulle det vara bra för HIF att få in en ny röst. För du har varit inne på det, Marianne, tidigare. Det är ett gäng förlorarskallar som åker ner i Superettan, spelare. Men det inkluderar ju faktiskt också tränarna som har ett hemskt facit att vända på i Superettan om de blir kvar.
Jag har ju förespråkat Ingelsten för väldigt länge. Av en anledning. Om nu HIF ska göra allvar av det som man hör åtminstone lite grann. Som sagt, vi har inte fått några bilder, men det här med att man lyfter upp Vilgot Karlsson, man satsade på Simon Bengtsson på vänsterbacken, Erwin, Lillebror Gigovic, som är, alltså då och Alhamavi framåt. Ja, Alvaro har varit duktig med att utveckla de unga spelarna i klubben och sånt där. Men då har vi ett namn som Patrik, alltså Ingelsten. Han är lite grann samma sort som jag har kallat honom innan. Det är Rydström Light. Väldigt duktig på att utveckla unga spelare. Och det här med individer och hur man tar det. Och har också en väldigt bra struktur och så, va. Och det är lite grann när HIF nu väljer om man går vidare med de två nuvarande tränare eller tar in en utifrån och så måste man ändå liksom någonstans, vad är det för material? Det är det som man måste utgå ifrån först och främst. Hur truppen ska se ut, och det som vi sa, vi vet ju inte, det är en del som vars kontrakt går ut, är de kvar? Jaha, ja, men då kanske inte den tränaren passar, då kanske inte Ingelsen passar om vi ska ha liksom en åldersstruktur i truppen som är lite äldre, eller ska vi ha lite yngre? Hur gör vi då? Vilken tränare passar då? Jag tror att det är det man måste utgå från, hur truppen kommer att se ut här innan man tar beslut om vem som ska ratta satsningen, den sportsliga satsningen, så att säga.
Mm. Apropå spelare in och ut, det vi vet är att lagkaptenen Viljormur Davidsen lämnar Han hade kontrakt, men parterna har ju då kommit överens om att bryta den, det avtalet. Vi vet också att Rasmus Wiedesheim-Pohl inte kommer att vara kvar. Han har ju varit på lån. Vi vet också att ytterligare en spelare inte kommer att vara kvar i HIF. HIF har ju skrivit på sin webbplats att de, citat, bryter avtalet med den spelare som sitter häktad, slut citat. Det är ju alltså en spelare som sitter häktad med brottsmisstanken våldtäkt. Det har vi på HD skrivit. Och att spelaren nekar till anklagelserna. Så det är ju en spelare som också försvinner. Och det är väl de spelarna ut som vi vet om.
Ja, än så länge är det ju inte fler. Och som sagt, där är ju en del spelare som sitter på utgående kontrakt som jag kanske hade förväntat mig att det skulle komma besked kring. Det kommer det ju göra så småningom, men jag trodde det skulle ha kommit ännu tidigare. Vi får helt enkelt försöka ta reda på mer och återkomma i de ärendena.
Fler ord kring några spelare. Jag intervjuade Thomas Rogne efter matchen mot Hammarby. Han var fortsatt väldigt tydlig med att han spelar i HIF i Superettan om det inte är så att HIF vill att han lämnar.
Och så kommer det inte att vara.
Nej, det skulle ju vara väldigt förvånande. Inte minst med tanke på då Joel Sandborg pratar om att ekonomin kommer att gå plus. Så det kan inte handla om några ekonomiska aspekter och spelmässiga aspekter. Nej. Givetvis inte. Rogne är en av de viktigaste spelarna. Brandur Henriksson har jag pratat med. Där finns det en dialog, eller fanns i alla fall i förra veckan. I slutet av förra veckan lär det väl fortsatt finnas då. Vi får väl se om han får ett nytt kontrakt. Fler korta notiser. Amar Mohsin, anfallaren, är iväg och landslagsspelar med Irak. Mot Mexiko, Ecuador och Costa Rica.
Fick debutera mot Mexiko, förlust med 4-0, men det behöver man inte skämmas över. Irak är ju ett landslag som bygger nytt och som ju ja, inte håller den högsta världsklassnivån. Det är rätt många svensk bekantingar eller spelare med dubbla medborgarskap helt enkelt som figurerar i Iraks landslag. Amin Al-Amawi till exempel spelar ju deras U23-landslag och Somar Al-Majed har ju varit aktuell för dem tidigare också. Amir Al-Amawi som tillhör Göteborg och varit utlånad till Mjällby har ju också en plats i den truppen. Till exempel, där är väldigt många spelare med Sverige-anknytning som figurerar i de sammanhangen. Mohsin fick 25 minuter i ett inhopp nu mot Mexiko som ska spela VM. Så det är ju verkligen meriterande för honom att få göra debut igen mot ett så pass bra lag.
Det kommer han må bra av och det kommer han ta med sig och det kommer han att säkert boosta sitt självförtroende med. Du nämnde Somar Al-Majed som alltså till slut fick göra comeback. Till slut fick göra debut i Allsvenskan och i HIF i sista matchen med typ en kvart eller 20 minuter kvar eller något sånt.
Det är ju sparkapital till nästa säsong.
Han hade svårt att glädjas åt det. Visst, han tyckte det var roligt att vara tillbaka på fotbollsplanen, såklart. Men med tanke på hur HIFs säsong varit så led han betydligt mer över det än över att han själv var med igen. Ungefär så kände jag det när jag pratade med han. Det blir en väldigt speciell situation för honom. Det var en känslig övergång när han gick till HIF från BoIS. Och nästa säsong så ska han alltså möta BoIS i Superettan. Mycket speciellt. Om det ville han inte säga någonting.
Det lär vi ju återkomma till, den kopplingen där, när det är dags för de matcherna nästa säsong.
Vi ska också nämna att Kasper Widell, mittbacken, till U21-landslaget. Det blir första gången i U21-landslaget för honom mot Danmark och Azerbaijan.
Ja, det är roligt tycker jag. Det finns ju en del skickliga mittbackar i det U21-landslaget som har presterat bra på allsvensk nivå. Johan Bångsbo från IFK Göteborg, Noah Eile till exempel från Mjällby som tillhör MFF. Så det är ändå starkt att Widell tar sig in där. Han har ju haft en given plats i P03-landslaget som ju nu då inte finns utan som har övergått i U23 eller U21-landslaget. Armin Gigovic är också med i den här U21-truppen. Har ju varit en nyckelspelare redan tidigare i U21-landslaget, men nu är det ju hans ålder så att säga som är U21-landslaget. Så handlar ju om möjligt få en ännu större roll och vara en större stjärna i det här U21-landslaget framöver.
Alldeles snart ska vi ringa upp Erik Persson och prata om saker som är allsvenskan i stort och inte enbart kring HIF. HIF kommer att finnas med där också på ett hörn. Men innan dess ska vi också bara ta det faktum att två spelare har utsetts till årets HIF-are. En damspelare och en herrspelare.
Ja, på damsidan Tilda Jonhag och på herrsidan Kalle Joelsson fick pris i samband med matchen nu mot Hammarby. Det är ett pris som då delas ut där juryn består av Rydbergs Urs vd, klubbdirektör Joel Sandborg samt en röst som supportrarna helt enkelt får in och rösta på HIFs hemsida. Så det, och det blir då de här två spelarna som...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kammade hem de priserna.
På här sidan var ju inte konkurrensen mördande, skulle jag tro.
Nej, det har nog varit tuffare på dem sidan. Nej, det har väl kanske handlat om Kalle Joelsson eller möjligtvis Thomas Rogne.
Ja, men lite så har det ju varit. Jag har ju själv sagt att jag tycker Kalle Joelsson ska bli årets HIF-are och han är ju den som har hållit mest okej nivå får man ändå säga. Han är väl kanske inte den som ska lastas för den här fiaskosäsongen utan han har ändå stått på sig, tagit första platsen mellan stolparna, gjort imponera. Alltså det fanns ju ganska stor skeptisk kring Kalle Joelsson inför säsongen. Man visste inte riktigt håller han på allsvensk nivå efter alla de här tunga åren av skador, men han har ju faktiskt bevisat att han är redo för uppgiften och tagit steg, inte minst i det här med kommunikationen och liksom styra sin backlinje. Så tycker jag att han
tycker jag han dippade lite på slutet.
Ja, det gjorde
också,
han. Liksom det, hela, precis som
så,
hela laget.
Så ärlig måste man ju vara faktiskt att han dippade. Det började blandade och gav lite grann i slutskedet av allsvenskan.
Ja, nej men så är det. Men det var ju, gjorde jag. Å andra sidan, de andra också. Men absolut, jag tycker det är en rättvis utmärkelse.
Nu tar vi och ringer upp Erik Persson. Vi ser om han svarar också. Kom igen nu Erik. Det känns som att det är bingolotto.
Men.
Där är han!
Här är jag.
Varför är du inte här? I studion.
Jag är snuvig i näsan.
Ja, då är du förlåten.
Ja, tack så mycket. Jag är alltså med i HIF-podden nu.
Du är med live, fast det går inte ut live, men du är med live hos oss.
Det är så otroligt mäktigt. Varmt sällskap.
Eller hur? Du, vi ska ju prata succé 11 och flopp 11 i allsvenskan, men innan vi gör det så ska vi också prata om att du har varit med i en jury och utsett de bästa spelarna i allsvenskan. Visst är det så? Och det här succé 11 när jag pratar om, det är vad du själv tycker tillsammans med Sebbe. Ja, ni har ju olika succé 11, men du har varit med i en jury, Erik. Berätta.
Ja, men precis. Allsvenskans stora pris och Superettans stora pris delades ju ut nu tidigare i veckan. Och där var mitt namn med i juryn faktiskt. Så då fick jag göra min rösthörd. Där man då får rösta på fem spelare i varje kategori, alltså årets målvakt och ja, alla positioner och så årets unga spelare, tränare, MVP och så. Och så får man ranka dem och så läggs alla röster i en pott där och så småningom så utses vinnarna helt enkelt. Så jag har bidragit på något sätt.
Får man veta hur du har tänkt då och vad du har sagt då och tyckt?
Hur många prickar du rätt?
Ja, det också såklart.
Ja, vad är rätt i detta? Jag hävdar att jag har rätt i vissa fall och att övriga har fel i andra fall. Och sen är det kanske tvärtom så. Jag har ju kupat in några spelare som är mina favoriter också. Som jag kanske nödvändigtvis inte tycker har varit allra bäst. Men jag tycker de förtjänar en röst. Och det har de fått av mig. Så att...
Nu börjar det låta som ursäkter.
Och framförallt börjar det låta godtyckligt. Nu får du berätta varför du resonerar som du gör. För jag antar att du har någon tanke bakom att du har kuppat in spelare för att du tycker att de förtjänar det. Det finns nog en förklaring till hur du menar där.
Agent Persson.
Ja, men ska jag ta position för position så lär ni väl märka.
Ja,
med målvakterna så tror jag Ricardo Friedrich som etta och det var väl då, som du skulle säga, Maria Räck, för han fick ju priset också. Tvåa tror jag Jakob Widell Zetterström, trea Samuel Brolin, fyra Werner Hahn och så femma i brist på annat tror jag faktiskt Oskar Jansson. Hade absolut inte välja Kristoffer Nordfeldt eller någon sån, men det blev så i alla fall. Bland backarna så rankade jag Isak Hien som ju gjorde en succé vår och del av sommar i Djurgården. Han går emot liksom mina värderingar egentligen kring de här rösterna. För jag vill egentligen enbart rösta på spelare som har varit med hela säsongen. Men jag tyckte han var för bra, för dominant för att inte ranka som etta här. Så jag tog Isak Hien som etta. Mohamed Yazi, Hammarby som tvåa. Hjalmar Ekdal, Djurgården som trea. Och så här kommer några dårdisar då. Lars Ätra, Kalmar som fyra. Och Carlos Moros, en personlig favorit i Mjällby som femma. Så att jag väntar på hotmailen här nu för att jag inte tog Even Hovland från Häcken. Gustav Lagerbjälke var ju högst aktuell också. Men där vägde jag in att han trots allt inte var ordinarie i Elfsborg under våren. Så att, ja.
Och vem blev det? Och vem fick priset?
Det var väl Hovland, va?
Jajamän, det var Hovland som fick det.
Jag tycker helt att, givet.
Nej, jag tycker att Häcken har släppt in lite för många mål. Även om de var det bästa laget så har inte deras defensiv varit seriens bästa.
Nej, det var ju lite så jag resonerade också. Det är klart att jag får ju argumentera länge och väl för att få igenom att Hovland inte skulle varit med på topp 5. Med facit i hand skulle han väl ha varit det. Men samtidigt så gillar jag att komma om mina favoriter. Och Lars Ätter och Carlos Morgas, jag tillhör dem åtminstone det här året. Så, så blev det.
Så då har du ett rätt och ett fel så här långt alltså?
Ja, okej. Okay. Vi kan göra den bedömningen.
Ja, fortsätt.
Ja. Bland mittfältarna så tvekade jag inte alls. Det kändes väldigt enkelt, tycker jag då. Som Gustafsson tog jag som etta. Darijan Bojanic i Hammarby tog jag som två. Jag tycker att han generellt sett har hållit en högre nivå än Naim Bazar, alltså högre lägsta nivå. Naim Bazar har ändå haft en liten formdipp, så därför tog jag honom som trea då, lagkamraten i Hammarby. Och sen har jag då kupat in Gustav Svensson, som på åldern har utvecklats till passningsspel och är en, vilket mittfältankare det är. Så att jag kupade in honom, jag är väl den enda i Sverige som röstade på honom, misstänker jag. Och så Mikkel Rygaard, som väl fick priset, tror jag, som femma. Och där, jag var väl medveten om att Rygaard skulle få många röster. Så jag ville påverka det lite. Därför tror jag honom sist bland de här på fem då.
Så egentligen så var han inte femma, utan betydligt högre upp för dig?
Kanske. Han kunde absolut varit trea eller något sånt. Men jag... Visst var det så att Rygaard vann före Samuel Gustafsson?
Det stämmer absolut.
Rygaard och Gustav Svensson före Rygaard, alltså det är ju helt obegripligt.
Jag tror ju att Rygaard fick ganska många röster just på grund av hur många poäng han gjorde, att han också kanske var väldigt het på slutet, väldigt bärande i matchen mot Göteborg borta till exempel. Så jag tror kanske att många blivit lite färgade av avslutningen och hans starka poängskörd.
Ja, och det är ju precis, du sätter ju huvudet på spiken, för jag tänker exakt likadant. Jag ska också säga att jag la mina röster innan den omgången. Så jag la alltså mina röster innan Rygaard hade show på Ullevi. Men jag tror också att hans mål där bidrog till detta. Och jag tyckte inte han var så dominant under våren. Jag tycker som Gustafsson absolut skulle få se fejtet som har mittfältare. Det där är ändå lite fejt.
Ja, då står det 1-2 här nu då. Nu får du faktiskt shapea till det här, Erik, så du inte hamnar på losersidan.
Ja, alla förstår redan att det kommer kastas ur juryn, men...
men vi är tacksamma att du har fått vara med det här året i alla fall.
Årets forward tror jag Marcus Antonsson. Så nu blir det ett fel till då.
Aj.
Alexander Jeremejeff 2, Marcus Berg 3. Den topp 3 känns liksom hur given som helst. Och jag ska argumentera för varför min ordning också är rätt egentligen. Men att hitta en 4 och en 5 var betydligt svårare. Gustav Ludvigsson i Hammarby var med bland den här listan då, för man får välja spelare som de har tagit in i systemet. Jag ser Gustav Ludvigsson mer som en yttermittfältare, alltså därför vill jag inte ta honom som årets forward här som 4 eller 5. Så att jag tog Viktor Edvardsen i Djurgården som 4 och Pontus Engblom som 5 före Kristoffer Nyman och Isak Kristelin och sånt. För jag tyckte inte de var mycket mer än godkända. Likadant med Stefanelli och så vidare. Så att Engblom gjorde ändå drygt 10 mål i ett otroligt dåligt lag. Så att därför fick han den femteplatsen hos mig.
Ja, och han spelar alltså i Sundsvall.
Ja, och anledningen att jag då tycker att Antonsson skulle vara i detta, det är för att han... Jeremejeff var väl sitt lag också, men jag hävdar ju där att Samuel Gustafsson var minst lika stor nyckel för Häckens guld och Antonsson, hans bedrift i Värnamo, i nykomlingen Värnamo som aldrig varit på den här scenen, den håller jag helt enkelt hög.
Det är ju en god poäng det där. Det är svårt val ändå någonstans. Det Alexander Jeremejeff har gjort och betytt för Häcken är ju väldigt stort också.
Ja, absolut. Jag vill inte förringa Jeremejeffs insats såklart. Men det var så jag resonerade. Årets tränare, Per Mattias Högmo, Häcken. Henrik Rydström, Kalmar. Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf, Djurgården. Kim Hellberg, Värnamo. Och så Andreas Holmberg och Tobias Julberg, Degerfors. Andreas Brännström och Martin Cifuentes var med i diskussionerna i mitt lilla huvud, men hamnade utanför här. Jag tycker att ettan och tvåan är givna. Högmo och Rydström, och sen vägde jag in att inte Djurgårdens resultat i Europa, för det tror jag inte man ska väga in i detta, men att de klarade att parera Europaspel och en allsens toppplacering, sättet de roterade laget och så vidare, och truppen var faktiskt inte jättebred här under hösten. Det tycker jag är en bedrift. Kim Hellberg, ja, där kommer ju lilla Värnamo-argumentet in igen. Och sen Holmberg och Solberg, att de lyckades resa Degerfors som så uselt ut i början av säsongen, det är en prestation. Så därför kommer de in på topp 5.
Ja, frågan är vilken bedrift som egentligen är störst där. Deras prestation eller att vara guldtränare. Ja, det är lätt att argumentera för det du har gjort. Men det Degerfors faktiskt lyckades med de sista, vad blir det, 10-11 matcherna. Det saknar motstycke. Det gör i och för sig att Häcken tog guld också. Om man tittar historiskt.
Ja, och sen om man kollar inför säsongen så är det ju, tycker jag, en bedrift att Degerfors klarar sig. Det är inte bara dramaturgin, utan det är ingångsvärdena i hela säsongen också.
Exakt.
Så att det är ju snarare så att när jag sitter här och nu att jag kanske skulle puttat ner Kim Hellberg på femteplatsen och puttat upp Holmberg och Solberg. Men det är för sent.
Det är för sent. Mm. Är det någon kategori kvar?
Vem fick priset?
Ja, det var Högmod.
Så då fick du ett rätt där då?
Ja, det var ju skönt.
Så då stannade vi tre raka förluster. Det blev ingen HF, åtta raka då?
Nej, precis. Torsk. Det var inte historiskt dåligt.
Är det inte en kategori kvar?
Det är två kategorier. Detta är inte bra för min hals att jag pratar så här länge. Men årets bästa spelare tror jag, där tror jag Samuel Gustafsson, för jag är lite småkär i honom. Så att, jag tror honom som etta. Jag tror Marcus Antonsson som tvåa. Återigen med det argumentet som jag nämnde tidigare. Jeremejev trea. Darjan Bojanic som fyra och så Isak Hien som femma.
Varför är du kär i Gustafsson?
För att jag tycker att han är, han dikterar villkoren på mittfältet, både med och utan boll, och är otroligt smart och spelskicklig. Jag tycker det är rätt att han är med i landslagstruppen och så. Jag tycker det är fint att titta på honom när han spelar fotboll. Jag gillar ju sittande mittfältare också. Egentligen gillar jag inte Gustav Svensson-typen som är mer brunkaraktig. Men Samuel Gustafsson är ju verkligen inte brunkaraktig. Det är liksom, han rör bollen på ett silkeslent sätt som jag gillar.
Du låter rörd. Frågan är om juryn tyckte likadant som du i stort.
Nu har jag ju glömt vem vinnaren
är. Ja, det blev Jeremejeff som vann. Det var ju faktiskt tre Häckenspelare som var de slutliga nominerade. Det var ju Jeremejeff, Samuel Gustafsson och Rygaard som gjorde upp om priset, och då blev det Jeremejeff.
Ja, jag har ju en tydlig vendetta med Mikkel Rygaard, för jag nobbar ju honom på mina 45. Jag är inte överraskad att han var där. Han gjorde en jättebra säsong också, men jag står fast i Gustafsson i alla fall. Mm.
Ha.
Sista kategorin, årets unga spelare. Och här kan jag ju lite snabbt berätta om en bugg i systemet. Man fick då välja mellan 17 spelare. Och då var det olika premisser här. Att man inte hade...
Att de inte var 45 spelare. År gamla.
Ja, men precis. En viss ålder såklart, det kan man räkna ut. Och att man inte har spelat mer än 15 matcher i en högsta liga, tror jag det var. Så att det är många unga spelare som per automatik utesluts ur den här kategorin.
Och var att, det och att ja. Man skulle vara fostrad inom en akademi i Sverige under en viss period av ungdomstiden. Har de lagt till detta året i den kategorin?
Precis, så att det fanns bara så att säga 17 spelare att välja mellan. Jag hävdar ju att det var ett ganska svagt startfält sådär. Och egentligen fanns det bara 16 spelare från Taha Ali. HF Taha Ali, ja just det. Född 1998, var med i systemet här. Han var alltså valbar, men jag hörde av mig till Svenska Livfotboll så att jag informerade dem om denna buggen i systemet. Det hade ju varit något om han hade fått bäst röster och de inte hade kommit på det. Men av de valbara spelarna så tog jag Johan Bångsbo i Göteborgs mätta. Oskar Rudenäs Häcken 2, Hugo Larsson Malmö FF 3, Noah Eile utlånad från Malmö FF till Mjällby som 4, och så Omar Faraj Degerfors och snart AIK som 5. Noah Persson, Yasin Ayari och André Boman var väl ganska nära. Yasin Ayari var ju bortfriad och Bartosz Krelak ganska länge och så.
Nu har du sagt alla 16 namn snart.
Bente, Nanasi i Kalmar gjorde riktigt bra också.
Vem sa du?
Kalmar, Nanasi, Malmölånet.
Ja, han var inte valbar. Annars hade han varit med.
Vad konstigt.
Han har väl gjort för många matcher sen innan.
Ja, just det. Han har gjort för många matcher kanske.
I HF var Kasper Videll ett alternativ också.
Varför hatar du Taha Ali förresten? Eftersom du outar honom till juryn att han inte fick vara med.
Ja, ja. Jag tycker det ska vara rätt.
Ja. Nu har du kommit igenom alla, va?
Ja, äntligen.
Så hade du 2 rätt av 7 då, alltså?
Ja, men precis. Så att, jag tackar för denna korta men fina tid i juni.
Nej då, Erik. Du ska se att du får nog säkert upprättelse var du lider.
Ja, hoppningsvis.
Om vi släpper det nu då, vi får ju släppa in också övriga här. Jag vet i alla fall att du, Erik och Sebastian har tagit ut succé 11 och flopp 11. Ska vi börja med, vad vill ni börja med själva?
Vi kan väl börja med, ja, vad ska vi börja med? Flopp 11, så avslutar vi i glädjens tecken.
Ja, för att inte vi ska hålla på i 3 timmar här. Är det stora skillnader mellan era 11? Ska vi
inte, för vi har inte sett varandra själva.
Men dra din 11 först, Sebbe, och så får du dra din sen, Erik. Och så får vi se om det är några större skillnader, och så får vi prata lite om det.
Ja, jag har då valt att ställa upp. Det hade gått att formera det lite olika här med de spelarna jag har valt, men jag har valt en 4-2-3-1 uppställning där målvakten är Tim Rönning från Elfsborg, som ju jag tycker har eller i alla fall tidigare hade liksom januari-turné-potential, men som faktiskt har blivit åsidosatt under säsongen och är helt enkelt petad i Elfsborg. Så han var min målvakt. Backlinjen från höger, Thomas Totland från Häcken, profilerat nyförvärv från Norge som köptes loss för hyfsat stora pengar ändå, och sen som inte har tagit en ordinarie plats. Forrest Lasso från Sundsvall som mittback. Jag hade väl inga förväntningar på honom inför säsongen förvisso, men han har ju varit väldigt dålig och dessutom haft total hybris och hyllat sig själv i sociala medier trots att han har varit så dålig som han har varit. Matej Charlus från MFF också i mittlåset, checken som inte alls fick det att lyfta. Vänsterback hade jag några alternativ, men landade till slut i Pierre Bengtsson, som absolut inte har varit den sämsta vänsterbacken i allsvenskan. Det vore ju häpnadsväckande, men det är trots allt en landslagsspelare som har...
Att vara en landslagsspelare?
Ja, precis. Ja, men som Darrell Elias Andersson, som egentligen inte ens är vänsterback, har gått före. 2 defensiva mittfältare, ja, de är väl kanske inte det i grunden, men Pavle Vagic Hammarby som startade blott en match sen han kom i somras, så det var nu i sista matchen mot HIF. Det är ändå en... Han har varit ordinarie i U21-landslaget, var dessutom med på landslagssamlingen i juni med A-landslaget, men inte tagit en plats i Hammarby. Sergio Peña, peruansk landslagsman i Malmö FF, som har otroliga kvaliteter när han är bra, men som inte har avvisat någonting av det i allsvenskan. Sen offensivt då Rasmus Wiedesheim-Pohl, som floppar inte bara i HIF utan också i Mjällby, så flopp i 2 lag kvalificerar honom till den här elvan. Mohamed Bouyaturé i Malmö FF har ju öst in mål för i allsvenskan, men fick det inte alls att stämma. Tashrik Matthews i både Varberg och Sirius, gjorde en väldigt fin säsong i Varberg förra året, men fick det inte alls att lyfta. Bara 1 mål på hela säsongen. Och sen Anthony van den Hurk som anfallare, gjorde ju 3 mål förvisso, men var ju länge iskall i HIF och bråka sig bort.
2 HIF-are med i din floppelva, Sebastian.
Ja.
Rasmus Wiedesheim-Pohl och Anthony van den Hurk. Ska vi släppa in Erik här så får du ta lite luft här.
Ja, det tycker jag. Ja. Det blev mycket att säga då, så jag tappar lite.
Vad säger du, Erik? Har du stora skillnader mot Sebbes flopp 11?
En hel del likheter. En HF för att till. Jag ställer upp med 5-2-3.
Jaha.
Men jag har 5 målvakter i mål. För jag tar alla Sundsvalls målvakter. Det är okej, va?
Ja, okej.
Okay. Ja.
Ja.
Thomas Åtland som Sebbe har också som högerback. Det skulle vara den nya slags från Vitry, men han har floppat i Häcken, hävdar jag då. Godswillek Polo är väl någon form av mellanland. Han har väl inte varit usel, men det har inte blivit den effekten som jag tänkte när Norrköping värvade honom. Han har känts lite felanvänd och så vidare. Och så Sotiris Papagiannopoulos. Ja, han är ju ordinarie AIK, men han ska ju vara en så kallad landslagsman, för han har ju faktiskt till och med fått speltid i Jan Anderssons gäng i år, och kollar man på allsvenska matcher där han är på planen så tycker jag inte han håller den nivån, så därav tycker jag det finns argument för att han har floppat lite med tanke på vilka förväntningar man bör ha på honom. Och sen Matti Chalut från Malmö FF, och sen William och Davidsen får spela någon form av wingback här i mitt lag. Jag hade först Kari Hotic i Häcken, men landade i att William och Davidsen värvades till HIF som en ledargestalt. Han blev sedermera kapten. HIF väntade dessutom på honom ett år för att kunna lösa honom. Och alla såg ju hur det gick. Även om han var en av lagets bästa spelare till första fem omgångarna, så hävdar jag att det blev en flopp. Och sen Sergio Peña och Albin Mörfeldt på mittfältet. Albin Mörfeldt som ju hamnade i Degerfors i somras. Tillbringade våren i Mjällby. Det har inte hänt så mycket där. Daniel Krejcic, en Degerfors, har också en liten doldis i de här sammanhangen. Men jag hade ganska stora förväntningar på honom. Han gjorde bara 10 inhopp. Och sen Anthony van den Hoek och så Rasmus Wiedestein Paul. De tre på toppa. Och jag har inte tagit med Pavle Vagic och Poet Turay på grund av att jag vill hälsa med spelare som var med när säsongen startade upp. Så jag har försökt rätta mig efter det. Annars hade de också varit aktuella.
Okej, du fick med, eller du tog med tre HIF-spelare. Och Sebbe 2 i flopp 11 om jag räknade rätt.
Mm.
Stämmer. Där är ju många som har varit dåliga i HIF, men ja, det är en kombo här av vad man förväntar sig på förhand och hur resultatet har blivit. Så det är ju inte ett facit på de 11 sämsta spelarna i Allsvenskan.
Får vi se om det är någon HIF-are med i 6-11?
Precis, vi går över till den. Ska du börja där då, Erik, i succé 11?
Ja, man kan ju frågan är ju lite hur rubricerar man det. Är det succé 11, är det stjärnelva, är det de bästa spelarna, är det MVP? För mig är ju liksom bästa spelare och mest värdefulla spelare på sitt lag då två skilda grejer. Men jag vet inte riktigt var jag har landat egentligen. Men,
vi ställer frågan till Sebbe. Vilket vill du att vi ska kategorisera succéelvan som? Är det bästa elvan eller den mest värdefulla elvan?
Jag vet inte hur Erik har tagit ut sin, men jag har gått efter liksom någon slags årets lag, alltså den bästa spelaren. Okej.
Då får väl du utgå från det då, Erik?
Ja, nu har jag ju redan tagit ut mitt lag, men ja. Jag har Ricardo Friedrich i mål, det kunde ni räkna ut. Och sen så har jag en fyrbackslinje där jag hade otroliga problem att ta ut en högerback. För ett par år sedan så var det svårt att ta ut allsvenskans bästa vänsterback. Då landade man nästan i Jakob Eriksson i Falkenberg. Nu så är det samma dilemma på högerkanten.
Stanna. För att det här är intressant, du vet ju inte om det, men Sebbe hade exakt samma problem när jag pratade lite med honom innan här, och ni har ju inte snackat med varandra om era älvor, så uppenbarligen så råder det brist på högerbackar i Allsvenskan då, eller kompetenta ja. Högerbackar.
Ja, och ska man skola om spelare lite sådär halvt, så hade man kunnat tänka sig att Edin Kurtulus som trots allt är landslagsman och spelat några matcher som högerback och gjorde en hel allsvensk säsong som högerback förra året skulle varit med här, men jag tycker inte han har varit tillräckligt bra, så att jag har valt att ta min lilla favvis Carlos Moros Gracia. I och med att han är så klok så kan han nu spela högerback i mitt lag. Så det får han göra. Isak Kiel, mittback tillsammans med Gustav Lagerbjälke som konkurrerar om att vara årets värvning faktiskt. Han lyfte Degerfors. Och så Mohamed Giat, vänsterback från Hammarby. Ett mittfält med En trea först, Samuel Gustafsson. Ja, och så Gustav Svensson såklart. Diane Bojani. Och sen har vi Nahir Batara lite framför dem i en flytande roll. Och så två fina straffområdesspelare i Marcus Antonsson och Alexander Jeremejeff.
Hade det laget slagit Häckens lag? Ja, nu ingår det ju vissa Häckenspelare i det där laget, men om de hade varit klonade då, hade de vunnit? Hade de tagit SM-guld?
Ja.
Ja, det är klart. Sebbe?
Jag har faktiskt valt samma formation som Erik, och jag har valt Ricardo Friedrich i mål också. Samma som du sa, stora problem med att hitta en högerback. Jag väljer därför att omskola en spelare. Ja, det gjorde Erik också. Men Elias Andersson är ju mittfältare i grunden, men blev omskolad till vänsterback. Och trots att han är vänsterfotad så tänker jag, varför kan man inte skola om honom ännu en gång? Så han får faktiskt vara högerback i min elva. Mittbackar, också två djurgårdare, Isak Hien och Hjalmar Ekdal. Mohamed Yaz som vänsterback. Tre mittfältare, Darijan Bojanic, Samuel Gustafsson, Mikael Rygaard. Sen har jag haft svårt att välja på den här flytande lite nummer 10-spelaren. Jag valde mellan Oliver Berg i Kalmar som är väldigt svag för. Men valet blir ändå Nahir Besara som gjorde otroligt många poäng. Och sen då Antonsson och Jeremejeff på topp. Så det var ändå ganska likt Eriks.
Hade din bästa elva slagit Eriks bästa elva?
Ja, det hade den. Hjalmar Ekdal är en bättre mittback än Gustav Lagerbielke, och Mikael Rygaard är, ja, i och för sig, det beror lite på rollfördelningen där. Han och Gustav Svensson är olika spelartyper, så det kan bli, de kan ta ut varandra lite så. Och sen högerback har vi ju ingen renodlad någon av oss, så det hade nog blivit lite problem för båda lagen.
Men det är ju just det här, vilka är bäst. Och så, det är klart att Hjalmar Ekdal är en bättre mittback än Gustav Lagerbielke, men jag tycker Lagerbielkes prestation i år har varit större. Och ska man ta de bästa spelarna så skulle jag ha Arnold Sigurdsson varit med i ett sånt här lag exempelvis, men ja, jag hävdar att mitt lag är otroligt bra.
Marianne, du har suttit och lyssnat på både floppar och toppar här nu. Är det något namn du skulle peta in, även om inte du har kanske suttit och nagelfarit precis som, ja, det kanske har gjort på din kammare, men Erik och Sebbe har ju haft det här som uppgiften då.
Jag hade nog petat in Sebastian Larsson istället för Gustav Svensson, helt ärligt.
Ja.
Även om han har haft sin bästa säsong, så Sebastian Larsson har det han har betytt för AIK sen han kom hem till AIK.
Som ju nu har lagt av då.
Ja. Det är nog den enda. Annars, bra jobb.
Bra jobb, grabbar.
Jag visste att Gustav Svensson skulle få skit i det här forumet också. Det får han alltid. Men jag står med honom stadigt.
Men jag tycker Sebastian Larsson är en bättre variant av honom. Sebastian Larsson kan behandla en boll också.
Ja, det var väl ändå en sammanfattning så god som någon av Allsvenskan 2022. Och det är ju som du sa, Marianne, för kanske en timme sedan nu, att när får vi se allsvensk fotboll i Helsingborg igen? Så de här älvorna fyller sin funktion här nu som någon slags avrundning på den här säsongen.
De ställer oss samma fråga, fast när får vi se vem av Varberg och Öster får se allsvensk fotboll 2023 redan, för det är kval ikväll. Och sen har vi ett kval mellan Falkenberg och Östersund, där två gamla HF-are är tränare.
Det där är, har ni några önskemål här?
Ja, vad tror du?
jag tror att du vill ha kvar Varberg och att Falkenberg kommer upp.
Falkenberg gärna går upp i Superettan, ja. Och sen så tycker jag inte det spelar så stor roll för mig om man ska åka till Varberg eller till Östernäs eller till Växjö nästa säsong.
Ja, Varberg eller Öster känner jag också kan kvitta lite för Superettans del. Men Falkenberg istället för Östersund alla dagar i veckan. Och sen tar jag ju hellre Örgryte än Sandviken i den andra kvalmatchen.
Och då är det som sagt var, det är Magnus Powell som tränar Östersund och Kristoffer Andersson som tränar Falkenberg.
Jag hoppas ju att Varberg håller sig kvar i Allsvenskan, att Öster är i blir kvar i Superettan. Men sen har jag är ju mer kluven. Ja, det är klart att Kristoffer Andersson, det vore ju kul för honom då, och det är inte konstgräs. Men sen är jag är ju lite svag för att fotbollen får leva i hela Sverige på hög nivå. Och jag gillar Östersund i mångt och mycket, och Jämtland och Norrland. Så det finns ju den här andra aspekten, så jag är lite kluven på den där faktiskt.
Och Varberg ner och Falkenberg upp, så får du ett bra Hallandsderby också.
I och för sig. Det hade varit skönare om Östersund hade mött.
Det blir kortare resor för både oss och för HIFs supportrar om de ska till Falkenberg än om de ska till Östersund.
Ja, det blir inga Stockholmsresor nästa år. Det är väl längsta blir väl i så fall om Östersund, ja, det är väl Gävle, va? Sundsvall. Såklart.
Sen har ju i och för sig Östersund också den mycket mörka historien bakom sig, vilket talar för att man ska hålla på Falkenberg. Ja. Vi får väl se, som det heter, hur det blir. Det ska i alla fall vara 16 lag i Superettan nästa säsong.
Och kval är alltid roligt.
Kval är alltid roligt. Wow, det blev ett långt avsnitt. Till er som har följt oss den här veckan också, stort tack såklart. Ni är ju våra ryggrader, kan man säga så. Ja, det är ni som uppbär detta. Utan er så har vi ingen podd. Men nu när säsongen är över så kommer vi också att komma mer inkonsekvent, kan man säga, med HIF-podden. Det beror lite grann på nyhetsläget. När det blir mycket, då försöker vi skrapa ihop oss för att prata om det. När det inte hänt något så kanske det inte heller kommer en podd den veckan.
Och det blir lite julledighet och grejer också framöver, så vi kan inte lova ett avsnitt i veckan.
Det vi däremot kan lova är att vi kommer inte att missa någonting på hd.se. Där kommer det alltid att finnas. Därför upprepar jag, är du inte prenumerant till att bli det, så får du allt, hoppas vi i alla fall, där du behöver veta om HIF och vad som händer framöver. Med de orden så tackar vi tre för den här säsongen i Allsvenskan och tackar er för att ni har följt oss och önskar er fortsatta sköna höstdagar, för det är väl snart även meteorologiskt sett. Hej på er!
Dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute, och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.